Jag har satt en rubrik som jag brukar göra. Jag brukar skicka över den till den som ska lägga ut också på vår livesändning. Rättfärdig i en orättfärdig värld. Amen. Leva rättfärdig, leva rent i en oren värld. Det är nästan så det påminner mig lite grann om när man som barn skulle ut på söndagen innan vi skulle till kyrkan. Så fick man på sig lite rena kläder och så fick man förmaning: smutsa nu inte ner er, utan låt er vara nu rent så ni inte behöver byta om en gång till. Och det hände mer än en gång. För det var väldigt roligt att springa ut på gårdsplanen, och det var ingen asfalt, det var knappt gräs, det var lera, för där sparkade vi fotboll på vardagarna och byggde kojor och så vidare. Och det är klart, man var tvungen att hemsöka också kojan innan man skulle iväg till kyrkan. Så det hände ju ibland att man fick byta om. Jag syns att man hade fått på sig ett par rena byxor och en vit skjorta och en liten fluga. Sånt hände på den tiden. Och så tänkte jag, det är som försöker att leva rättfärdig i en orättfärdig värld. Men det är viktigt att vi gör det. Och det finns exempel. Så innan jag delar några bibelord så ska vi be tillsammans. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du finns här med oss idag. Herre, du är med oss som är här i kyrkan. Du välsignar dem som finns med vid sina skärmar. Herre, låt dem få känna att det är någonting du vill säga till oss idag. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska gå till Daniels boken. Det är ett sådär jättestrålande exempel. Bakgrunden är den att landet som Daniel och hans medfångar var uppvuxna i var ockuperat. Och kungen i det främmande landet hade låtit plocka ut de av förnäm släkt och kungabarn och så vidare, för att så småningom fostras och läras upp i den lära och den tro och det tankemönster som fanns i det främmande landet. Där fanns Daniel, och vi kan tycka att Daniel var fantastisk. Han måste ju ha haft en glassig resa. Men han hamnade ju så småningom i trubbel. Han hamnade i en lejongrop. Hans goda vänner, Sadrak, Mesak, Abednego, de hamnade i en brinnande ugn. Ty de ville inte orena sig. Det var skälet. Vi går till första kapitlets 8:e vers. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad därför första hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos första hovmarskalken. Men han sa till Daniel: jag är rädd att min herre kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skugga över mig och inför kungen. Då sa Daniel till hovmarskalken, som fäste första hovmästaren som första hovmarskalken satt över Daniel, Hanaja, Mishael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de andra männen som har ätit av kungens mat, och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Vi hoppar till 17:e versen. Åt dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i alla slags skrift och vishet, och Daniel förstod all slags syner och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämt att det skulle hämtas, fördes det av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanaja, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen, och han fann att i allt som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och så kan man tycka, och de levde lyckliga i alla sina dagar. Men så var det inte. Det var första passet, första passagen som de gick igenom och gick bra, därför Gud var med dem. Att leva rättfärdig i en oerhört orättfärdig tid kan vara väldigt svårt. Och många faller undan och tänker, jag måste bli lite mer lik den här världen. Måste tänka lite mer lika som mina vänner, mina kompisar, min arbetsgivare eller vad det nu kan vara. Här var det verkligen, de var satta hos kungen. Så det var, och de var hithämtade för att de skulle tjäna i kungahuset. Ändå så prövades de. Och de fick en matsedel som de inte kunde ställa upp på. De fick vin som de inte kunde ställa upp på. De fick saker så småningom att göra som de inte kunde ställa upp på. Och de kompromissade inte. Det ingavs i Daniels hjärta att inte orena sig. Och jag säger, det kunde nästan vara nog för predikan idag att säga, gör som Daniel. Gör som Hanaja. Gör som de övriga. Orena er inte med det land där ni lever. Eller i den tradition som finns här. Det är inte så att det är okej att göra allt, även om säger, alla andra gör så. Alla andra tänker så. Redan tidigt fanns det en tanke med människan. Långt innan Daniel fanns det en tanke för människan. Den finns i första Moseboks 2 kapitel vers 15. Första Mosebok 2:15. Och Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Det var den kallelse, det uppdrag de hade. Egentligen var det inget annat som var viktigt. De skulle sköta om det som fanns där. Det var just den punkten som också var någonting av kärnpunkten i människans val. Skulle då Gud ha sagt? Skulle Gud säga, nej men så kan du inte göra. Eller så, nej men det kan inte vara rätt. Det är ju det vi möter. Ja men du är kristen, ja men visst kan du göra så här. Visst kan du äta det, visst kan du gå dit. Alla andra gör det. Och man kan till och med hänvisa till alla andra kristna gör det. Ändå är det inte okej. Alltså någonstans min rättfärdighet som jag fått av Gud. Inget jag förtjänat genom egen prestation. Men någonting jag i Jesus Kristus, i min frälsning har fått del av. Det ska jag vara rädd om. Jag ska vårda det. Därför jag är satt av Gud till någonting som kanske inte mina vänner har upptäckt än, att de också är satta till. Jag är satt i skapelsen, Guds tanke. I andra Korinthierbrevet skriver Paulus någonting, 12 kapitel, versen 7-9. För att Paulus ska vara medveten om vem det är han tjänar. Och så. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarar mig, min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Alltså, vi lever, även en sån som Paulus, Petrus. Och så tänker vi, ja men de har glassiga resor. Lärjungarna hade väl jättelätt resa. Det finns inga lätta resor om jag vill leva rent och heligt. Jag tyckte inte ens när jag tog på mig gå bort kläderna på söndag morgon och så skulle jag till kyrkan. Jag tyckte om att gå till kyrkan. Jag älskade kyrkan. Jag kommer ihåg mina första predikningar. Jag hörde, var inte mina predikningar, utan jag lyssnade till en som heter Oskar Persson som var pastor i vår församling. Jag minns när han talade om korset höjer. Utifrån den här musiktermen att man sätter ett kors för så höjs det en halvton. Han talade över det när jag var 4 eller 4,5 år på en långfredagsgudstjänst. Jag minns det än idag, skulle kunna hålla den predikan. Därför jag blev så fångad av det. Och jag tyckte om att gå i kyrkan, verkligen. När det var väckelse hemma och människor blev frälsta. Jag tyckte om att sitta framme på estradtrappan, för vi fick inte sitta i bänkarna för det var för fullt. Så vi barn fick sitta där framme på trappan upp till estraden. Men väntan till att gå till kyrkan, den var jobbig. Och behålla kläderna rena, det var jättejobbigt. När vi kommer till himlen då kommer vi inte tycka att någonting har varit jobbigt. Men fram till det kan det vara jobbigt. Och vi försöker att inte kompromissa, men vi gör det allt för ofta. I den här mörka, trasiga världen finns det ett bibelord som ringer i mina öron. Och det är från Johannes 1:4 verserna 4 och 5. Och det ska jag vilja skicka med dig i den tiden. Om du tycker det är jobbigt. Jag menar, jag vet hur det är på en arbetsplats. Jag har gått på byggen. Jag vet, jag har suttit i de här bodarna när vi har haft våra fikapausar. Och jag vet det slippriga tal som förekommer där. Och jag kände nästan att jag började tvätta öronen och ögonen när jag gick ut därifrån. På den tiden var också rökning tillåten i de här byssorna. Och det var som ett tjockt dis där inne. Och sen var det fruktansvärda affischer satt på väggarna eller almanackor. Det satt också det var ett vulgärt språk. Det har funnits. Och då kände jag så gott att få ha med sig Johannes 1:4-5. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Ha med det. Var du än finns. Det ljus som finns i dig. Genom att Jesus Kristus har flyttat in i dig. Kommer inte kunna släckas av mörkret i världen. Vi måste ha med det när vi lever rättfärdiga i en orättfärdig värld. Det kan vara affärsvärlden. Det kan vara kompisgänget. Det är lätt att man åker med. Vi var ett gäng kompisar när jag var i mopedåldern. Och helt plötsligt när vi var ute 8-10 stycken så fick de för sig att de skulle göra någonting som var olagligt. Inte bara trimma mopeder, för det gjorde väl allt och alla på den tiden. Det var bara byta plugg och så vidare och få ett nytt munstycke. Men det var andra saker. Man åkte på lite små stöldturnéer. Då kunde inte jag följa med. Då åkte jag hem. Och tyvärr var jag allt för feg, för jag sa att när klockan är för mycket, jag måste upp imorgon, jag ska jobba imorgon. Jag gjorde min praktik på ett pappersbruk när jag gjorde prao. Och då var jag tvungen att skylla på det. Fegt. Jag har bättre sagt, nej, jag ställer inte upp på det. Jag gör inte sånt. Därför jag vill hålla renheten i mitt hjärta. Men min relation till Jesus var väl inte 100% i den åldern. Utan jag levde lite i mellanlandet. Och där ska man inte vara. Jag vet kompisar som sitts med. Fast som egentligen inte ville. Därför de vågar inte säga nej. De vågar inte säga nej. Det här gör inte jag. Var noga med. För det ljus som finns i dig. Det kan inte släckas av mörkret. Och då måste jag hålla upp ljuset. Då måste jag hålla upp ljuset. En ljuslåga som är nedvriden för mycket. Kommer att släckas. Låt det vridas upp lite till. Jag tänker på en oljelampa. Det är, kanske jag är kanske lite för ålderdomlig. Ni kanske inte har tänt upp och haft lyse i era stugor med oljelampor. Det hade inte jag heller, men i vår sommarstuga hade vi ingen elektricitet. Så där hade vi en oljelampa hängd i taket. Och det var vårt ljus. Stearinljus tyckte pappa var för farligt, för vi hade våra tidningar och helt plötsligt hamnade de på ljusen och det kanske inte var så lyckat. Men kom ihåg, alla de här vi läser om, som vi känner fascination av, Daniel, hans medfångar, Nehemja, Esra, Ester och så, de ler, alltså som vi läser om i gamla testamentet, de tycker, yes, vilka personer, jag vill vara en Ester, jag vill vara en Nehemja, jag vill vara en Daniel och så vidare. Och jag tror det är viktigt att vi inser att de hade ingen enkel resa. Ester var väldigt tveksam, men så fick hon reda på att kanske det var just för den här tiden som Gud har kallat dig. Det kanske var precis den här tiden när du var drottning hos kungen. Kanske var just för den tiden Gud har satt dig där. Kanske Gud har satt dig på din arbetsplats. Det är inte säkert att du ska be om en ny arbetsplats. Eller nya grannar. Eller flytta. Kanske Gud har satt dig där därför att du ska leva i renhet, i rättfärdighet i en tid som den här. Ta med, låt oss ta med första Johannesbrevets femte kapitel också, 18-20. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så att han, den onde inte kan röra honom. Och det här, innan vi går vidare, måste vi förklara, vad är att synda? Ja, det är inte att göra någonting som är fel någon gång. Utan synd handlar om att ha en riktning på mitt liv. Synd betyder att missa målet. Att synda är en som är på väg att missa målet. Går i fel riktning. Den som är född av Gud går inte i fel riktning. Det är viktigt att ha med oss det. Den som är född av Gud går i Guds riktning. Kan slinta ibland, kan göra fel saker. Men den går medvetet i rätt riktning. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Han är den sanne Guden och det eviga livet. I vers tidigare, jag hoppade över det, så står det: vi vet att vi är av Gud, vers 19, och hela världen är i den ondes våld. Och så går, men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Att vara i någons våld, det är någon som har kopplat ett grepp över mig, som har fått tag i mig, som försöker tvinga mig åt ett felaktigt håll. Det är vad världen försöker göra. Det finns bara två världar. Det är Guds värld och den här världen som är i den ondes våld. Det finns inget mellanting. Jag kan inte hitta en neutral planhalva. Utan en del är jag med Gud och gör det Gud vill. Eller också är jag i den här världens våld och gör det världen vill. Och det är viktigt att komma ihåg. I rättfärdighet ska jag bevaras även i en orättfärdig värld. Det är inte enkelt. Jag säger inte det, det är enkelt. Men det är viktigt för mitt eget liv. Hör Paulus resonemang i Romarbrevets 8 kapitel. Vers 5. Och sen, den som lever efter köttet tänker på det som är, hör till köttet. Men den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Den underordnar sig inte Guds lag, kan inte det heller. Den som lever i köttet ska inte kan inte behaga Gud. Det finns bara två världar. Jag vill höra till rättfärdigheten. Jag vill ha min sak klar med Gud. Och jag vet att den dagen han kommer så vill han hämta hem mig. Inte därför att jag är så perfekt, utan därför att hans kärlek är så stor. Ta med det. Ta med det. Därför att hans kärlek är så stor. Så kom ihåg alla de här som vandrade här på jorden. Och som vi läser om i Bibeln. Vi tycker de gör fantastiskt. Paulus. Ja, men läser han CV vad han har varit med om att vara stenad, skeppsbrott, hatad ute i landet och i staden. Han är hatad av judarna, han är hatad av de andra i landet. Men han behåller flaggan högt. Han vill leva rent för Gud. Och det hoppas jag är det du vill också. Leva rent för honom. Vi lever i en värld som är under ockupation. Kom ihåg det. Den här världens första är dömd. Och kommer evigt att dömas. Men du kan få leva för honom. Vi lever i en ockuperad värld. Men vi är på väg mot Gud. Vi vill behålla våra kläder rena. Vi vill behålla vårt liv och våra tankar rent inför honom. Det står i Uppenbarelsebokens 12 kapitel, vers 11. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Det är du. De älskade inte sitt liv här i den här världen så att de drog sig undan döden. Jag tror det är viktigt att vi förstår att faktiskt vi får inte dra oss undan. Det är målet som är viktigare än resan. Målet är viktigare än resan. Jesus gör det väldigt klart. Han hymlar inte alls med det. Han talar om precis vad det handlar om att vara en kristen. Tyvärr har allt för mycket av kristendom handlat om att kom till Jesus, allt fixar sig. Och så läser vi om Petrus, vi läser om Paulus, vi läser om de gamla testamentets tronsgestalter som uppräknar bland annat i Hebreerbrevets 11 kapitel. Det var ingen enkel resa. I Matteus 7, verserna 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred. Som leder till fördärvet. Och det är många som går in på den. Går in genom den. Men en port är trång. Och den väg är smal. Som leder till livet. Och det är få som finner den. Lyssna. Men den port är trång. Och den väg är smal. Som leder till livet. Tyvärr är det i många kyrkor. Tar man välkommen. Det är jätteenkelt att vara kristen. Det är. Vi bara hajkappar alla hela vägen. Eller vad man nu brukar uttrycka, va? Men det blir inte det. Men målet är livet. Målet är livet. Och därför är det så viktigt att jag kan behålla mitt liv rättfärdigt. Även i en orättfärdig värld. Det är inte så som kristen så hamnar jag inte helt plötsligt i ett samhälle där allt är rättfärdigt. Även rättfärdiga människor kan bli bedragna av orättfärdiga människor. Även rättfärdiga människor kan bli plundrade, hånade av orättfärdiga människor. Men målet finns framför. Och det är viktigt att vi ser det. Att leva i en mörk värld är att leva med Jesus. Alltså mörkret i världen. Det vi ser när vi läser nyheterna, när vi hör på nyhetssändningarna, när vi läser tidningarna, så förstår vi att mörkret är nästan kompakt i den här världen. Det är kompakt mörker. Det gör mig bara mer beroende av Jesus. Tappa inte fokus. Du är hans tjänare. Och du ska leva i den mörk värld med hans ljus. Du kommer inte få leva på en glassig tillvaro. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet. Och det, ibland har vi nog glömt att det står där. Andra Korinthierbrevet 3 kapitel vers 1. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta. Hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade och så vidare. Bibeln talar om det här. Bibeln talar om det. I den tiden har vi blivit placerade. Vi har blivit placerade. Det är klart, det skulle vara underbart om man tänker så här historiskt. Tänk om jag hade levt när Jesus levde. Så tänkte jag ibland som barn. Tänk om jag hade varit den där lilla grabben som kom med den där matsäcken med 5 bröd och 2 fiskar. Det hade väl varit verkligen häftigt, va? Men jag tror inte det hade varit enklare om man Jesus lärjunge då. Absolut inte. Eller under väckelsetiden när man tyckte liksom det förändrades i vårt samhällssystem. Men även då en kamp. Det är samma Jesus. Även 2021. Det är samma Jesus. Och det är viktigt att vi vågar lita på honom. I 1 Johannes 1:7 står det. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Men om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap. Du kan ju titta på de andra syskonen och så nicka åt dem och säga, vi har gemenskap. Det är lite svårare för er som sitter vid skärmarna tyvärr. Ni har kanske någon ni tittar tillsammans med. Nicka och säg, vi har gemenskap, därför vandrar vi i ljuset. Eller därför att vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med varandra. Och Jesus och hans sons blod renar oss från all orättfärdighet. Johannes 1:4 igen, återkommer jag. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Även om du tycker det är en jättetuff tid och det är svårt att hålla kursen rak. Kom ihåg, ljuset kommer inte släckas. Ljuset kommer inte släckas. Mörkret har ingen makt över det som Jesus har planterat in i ditt hjärta. Även om det är tufft och motstånd och människor tycker du är knäpp, så bjuder vi gärna på det. I den här tiden är det viktigt att vi håller oss i ljuset. Ju tuffare det blir, ju mer orättfärdigt det blir, ju mer måste jag börja umgås med den här boken. Ja, du ser inte att det här är en bok, men det är min bibel. Och det kan vi bara vända upp och se att det är faktiskt en bibel här. Den är jag så beroende av. Helt fantastiskt. Tack Kristi för tavlan om vishet. Jag håller på i ordspråksboken själv just nu. Och det är fascinerande om visheten som finns där. Så en god rekommendation. Läs ordspråksboken. Och mycket annat också. Det är jättegott. Det är viktigt att komma ihåg att jag måste vara mån om att hålla mig kvar i ljuset. Det räcker inte att slicka på fingret och känna vartåt det blåser för tillfället. Det kommer aldrig blåsa Guds vind i den här världen. Men Guds ord är tydligt och klart. Så vi bör ha en bön i våra hjärtan. Gud, låt ditt ljus lysa upp min vandring. Och led mig på den rätta vägen för ditt namns skull. Gud, låt ditt ljus lysa upp min vandring. Och led mig på den rätta vägen för ditt namns skull. Det är viktigt. Vi behövs den här tiden. Och kom ihåg, arbetsplatsen behöver dig. Har du tänkt den tanken? Och då är det inte att du ska vara produktiv på den arbetsplatsen. Men kan hända att Gud behöver dig där. Om det är mörkt på den arbetsplatsen. Jag kan säga att jag kände inte att jag var något stort ljus när jag jobbade i byggsvängen på 60-talet. Men jag lärde mig någonting, att hålla kursen på Jesus. Även om det var lite si och så med min rättfärdighet och min gudsfruktan. Men det lärde mig någonting. Ska jag behålla fältet så måste jag ha kontakt med Jesus varje dag. Varje dag. Varje dag. Det går inte att hoppa över en enda dag. Det går inte att hoppa över flera timmar. Jag måste hela tiden på mig. Finns det ungefär som ett barn som kollar. Där de försöker ta sig en bit ifrån. Så heter mamma, pappa, finns ni där? Annars skapar det oro. Även om de gör svängarna längre och längre. Så måste de veta. Föräldrarna finns där. Så är det med mig. Jag måste hela tiden ha kontakt. Finns du där? Hör jag dig när du talar till mig? Alltså det är en fantastisk att leva, veta det att jag lever med en som hela tiden talar in i mitt hjärta, som ger mig mod och stöd hela tiden i mitt hjärta. Det är inte någonting som händer någon gång om året, det händer dagligen, många gånger om dagen. Jag behöver inte hålla på och ha långa bönestunder för att höra vad Gud säger. Ibland kanske det mer handlar om att jag ska hålla tyst så han får chans att prata. Han vet, jag är här. Gud, tala till mig. Tala till mig. Jag är beroende. Ljuset från himlen måste få blåsa, lysa in i mitt liv. Psalm 139 säger, vers 23. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Se om jag är på en olycksväg. Det kan vara för sent när jag helt plötsligt upptäcker i egen kraft att nu är jag fel ute. Kanske redan med första steget, som är ett avsteg från Guds väg, behöver jag påminnas. Nu är det fel. Det är viktigt att du vet att ljuset håller på att slockna. Sadrak, Mesa, Abednego och Daniel, de ville inte kompromissa. De ville inte kompromissa för att inte ljuset från honom skulle slockna. Daniel säger ju det till första hovmarskalken, att testa, vi kan inte liksom orena oss med det här, men testa oss. Det gick ju ganska bra, eller hur? Så kom ihåg, kompromissa aldrig. Kompromiss aldrig. Den minsta lilla kompromiss så är du snart på glid. Lev rent, lev heligt. Även det där som sker i mörkret och ingen ser kan också vara ett avsteg som är farligt. Så det är viktigt. Så att du inte tänker så här, ja men här är ingen som kollar mig från församlingen. Nej. Ingen från församlingen kollar dig överhuvudtaget. Men det finns en Gud som jag gör räkenskap inför. Och det är viktigt att komma ihåg att vi inte kompromissar, utan vi lever rent och heligt. Det var det första steget som ledde till nästa steg. När inte Sadrak, Mesak, Abednego ville falla ner inför bildstolen, eller Daniel inte ville falla ner, utan istället gick hem och bad på kammaren, som han plägade göra 3 gånger om dagen, med öppet fönster mot Jerusalem. De kompromissade inte. De tog straffet. Det var en lejongrop, eller det var en 7 gånger upphetad ugn. Men Gud var med. Gud var med. Och jag tror det är viktigt, vi vågar säga, om människor kommer liksom säga, nej men du är en fegis, att du inte vågar göra en sån. Nej, det handlar inte om att våga. Det handlar om att jag vågar stå rak för Jesus. Det är det han gör. Så kom ihåg, det handlar om det att få leva ett segerrikt liv med Jesus. Ett segerrikt liv. Inte ett smärtfritt liv, utan ett segerrikt liv. I Hebreerbrevets 11 kapitel, vers 39, står det. Fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud hade nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Dessa, läser du versen innan, ska jag säga att de handlar om att de är stenade, söndersågade och så vidare. Dessa som egentligen inte världen var värd att hysa. De stod fast. Och en del kanske inte tycker att vi har i den här världen att göra, där vi står upp till protest mot lögner och felaktigheter. När man till och med påstår att synd inte är synd. När man försöker till och med teologisera att synd är rättfärdigt. Då säger vi nej. Det håller inte. För att en dag kommer det en domstol som kommer pröva vårt liv. Och då kommer inte lögnerna att hålla. Det kommer inte att hålla. Eller när jag försöker skymma undan saker som jag håller på med i bokföring eller vad det nu kan vara. Det kommer inte hålla. Rättfärdighet är rättfärdighet. Vi lever rättfärdigt i en orättfärdig värld. Ta inte råd av den här världen. Ta råd av honom. Och om någon försöker att hjälpa oss med bokföringen, så ställ frågan, är det här rättfärdigt? Att gömma undan skatt eller vad det nu kan vara. Är det rättfärdigt? Förr eller senare kommer det uppenbart, om inte annat inför honom en dag. Jakob säger, och det här är sista bibelordet idag, så förlåt mig om jag har tagit lite för mycket tid, men jag älskar det här. Jakob 1:12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Jag vill bara säga, jag vet inte, men jag får bara en känsla inom mig nu, så förlåt, jag tar en minut till. Någon som lyssnar idag känner att priset kanske var lite för högt för det kristna livet. Kanske något lite lightare version skulle vilja ha. Jag skulle inte våga be om det. Jag skulle inte ens våga önska det. För jag vill inte ha en lightare version av himlen. Eller hamna utanför. Skulle jag inte våga. Därför att det är det mitt liv går ut på. Att få hamna tillsammans med honom en dag. I den himmelska världen. Där rättfärdighet och frid bor. Där vill jag vara. Därför vågar jag säga nej till den här världen för att gå med Gud. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat den som älskar honom. Amen. Himmelske far, du ser oss varenda en som har lyssnat den här stunden och som kommer lyssna i efterhand. Far, jag bara ber, låt oss behålla rättfärdigheten i den här orättfärdiga världen. Låt oss aldrig luras, lockas att kompromissa, att aldrig gå ut i skuggan utan vara i ljuset. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.